Vi tonar in. Interiör, ett konferensrum på Lidingö. En grupp välklädda människor sitter i ett konferensrum och har pannorna i djupa veck. De verkar fundera över något. En person sitter och knackar med pennan i blocket som ligger framför denne på bordet. En annan tar upp glaset med vatten framför sig och tar en lång, ljudlig klunk. Efter ytterligare en stunds tystnad tar en av personerna till orda. Person nummer ett. Men ska vi skriva en rollbeskrivning då? Vad gör en produktägare egentligen? Person nummer två. Och hur blir du en bra produktägare? Kameran backar ut genom dörren och passerar genom restaurangen utanför. Svänger runt och fortsätter ut på terrassen utanför restaurangen. Där i solen med utsikt över vattnet sitter ju Ola, Tobbe och Rika. Det ser ut som de spelar in ett avsnitt. Ska vi lyssna lite? Vem vet, de kanske har några svar att ge.
Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling i grupp. Jag heter Ola och idag sitter jag här på ett soligt Lidingö tillsammans med Tobbe. Hej Tobbe!
Hej Ola!
Hur är läget?
Det är bra! Ja.
Ulrika är här också, hej Ulrika!
Hej Ola!
Hur är läget?
Det är jättebra, det är fantastiskt. Bra.
Det går inte att må dåligt idag känner jag.
Nej.
Vi har mycket på vårt bord och vi kommer prata om produktägarskap idag. Innan vi kastar oss över huvudämnet så har vi två saker som vi ska klara av. Jag har ett litet dilemma till dig Tobbe.
Spännande.
Sen så tar vi en inzoomning. Och sen huvudämnet. Mm. Så att, är du redo Tobbe?
Så redo jag kan bli! Ja.
Och du vet att det du kan vinna är en ryggsäck, ett ridspö, en basketboll eller cykeln.
Eller cykeln.
Kör!
Du får också reflektera lite sen känner jag Ulrika över det här, men det är Tobbe som ska få ställa sig inför det här dilemmat. Det är specialskrivet, svårt. Hoppas jag. Riktigt svårt. Nummer ett då. Telefonen ringer. Du slänger ett öga på luren. Hemligt nummer. Du kämpar emot, men svarar till slut. Det är en headhunter som haft ögonen på dig ett tag. Du är en perfekt match för en klient som hon representerar. Tobbe, vad tror du om att få jobba med oss? Jag representerar ett stort amerikanskt spelbolag som har riktigt feta titlar bakom sig. Nu ska jag inte säga för mycket, men det är en serie som är jävelusiskt bra. Det är nästa version som du är tilltänkt för. Du kommer i så fall jobba i en grupp med människor som är seniora och juniora. En härlig blandning gamers kan jag säga utan att skarva för mycket. Det är ett viktigt system. Det har existerat i några versioner och du kommer fortsätta vara så. Andra utvecklare är så att säga beroende av det här systemet. Ja, just det. En sak till. Du behöver vässa dina VB6-kunskaper. Det är väl inga problem. Nej. Inte alls svarar du. Huvudet snurrar. Munnen blir knastertorr. Du berättar att du måste få tänka lite och kommer ringa upp henne imorgon. Det var nummer ett. Nummer två. Telefonen ringer. Du slänger ett öga på luren. Hemligt nummer. Du kämpar emot, men du svarar till slut. Det är en headhunter. Hon har haft ögonen på dig ett tag. Det är en perfekt match för en klient som hon representerar. Tobbe, vad tror du om att få jobba med oss? Och börja prata om gruppen du ska jobba med. Det låter bra. En mindre grupp om 4-5 utvecklare. Hon går vidare och snackar teknik. Hon är skicklig på det här. Vill ni köra Go? Eller kanske Skala? Eller rent av köra Elixir? Det är inga problem. Ni utvecklar, ni äger tekniken och ni driftar det. Ni får bestämma själva. Ni får flexibla arbetstider. En lokal behöver ni också, eller hur? Ja. Nej, det får ni själva berätta vad ni ska vara. Var någonstans också ni ska sitta. Vi snackar fullständig autonomi. Hur låter det här? Ja, just det. En sak till. Bjursholms kommun kommer att tacka dig. Du kommer nämligen utveckla deras nya diariehanteringssystem som ska lanseras 2031. Kul va? Absolut. Huvudet snurrar och munnen blir knastertorr. Du berättar att du måste få tänka lite och du kommer ringa upp henne imorgon.
Bägge scenarierna är helt orealistiska, för jag skulle aldrig svara på ett hemligt nummer för det första.
Nej, men jag la till där. Du kämpar emot, men du svarar till slut ändå. Ja, bortsett från det.
Oj, det var faktiskt väldigt svårt. Men jag tror det var det där diariesystemet där på slutet som fällde avgörandet, att jag skulle nog ändå hoppa på VB6.
Ja.
För mig så är det inte så här. Tekniken spelar inte så jäkla stor roll egentligen.
Nej.
Däremot så lät det ju som ett väldigt intressant team det andra.
Mm.
Men det är ju, oavsett så är det ju fortfarande min dröm att få jobba med spel någon gång.
Okej, okay, så du väljer spelet trots att det är liksom, det är ett stödsystem som i VB6 som är...
Ja, jag tror det.
Ja. Ja, det var ju tanken att det skulle vara skräddarsytt svårt.
Ja.
Men jag trodde ändå faktiskt att jag skulle välja det, så att jag... Ja, kanske underminnet är tiltade lite åt det för den fördelen. Okej, okay, så att du säger tekniken har en underordnad roll.
Ja, faktiskt.
Ja. Vad säger du då, Ulrika, som är lite aspirerande teknik?
Precis. Det där har jag tänkt på många gånger. Så här, vad är viktigast? Är det att få jobba liksom med rätt setting och människor och team och den här autonomin och lokal och plats och allt möjligt? Eller är det att få jobba med en produkt som man älskar liksom, om det nu är spel eller något annat. Så där, man har ju sina favoriter. Kan man tänka sig att jobba med någonting man älskar, en produkt, för att sitta i gammal skitteknik eller ett ganska dålig miljö.
Ja.
Det är ett svårt dilemma.
Det är det. Jag tycker att det spelar in också, som i det här att diariska hanteringssystem som ska lanseras 2031. Ja. Det är ingen som kommer använda det här.
Nej, men jag tror ju att allt sånt går att påverka. Så kommer man in i ett sådant här VB6-projekt.
Ja.
Men med ett härligt bra team och en rolig produkt. Ibland är det ju kört och då märker man ju det. Men ofta, kanske hälften av gångerna, går det ju att påverka och förändra teknikval med tiden och sådär. Ja. Så man skapar förtroende.
Speciellt om det är ett bra team. Liksom, som är lite
det är inte lätt. Det är inte lätt. Ibland, och väldigt ofta är det ju bara kört. Men hälften av gångerna går det ju. Så det kanske är värt att chansa på det då.
Det var dilemmat som ni... har hört, så sitter vi utomhus idag. Så det kommer vara lite blåsigt till och från.
Suger du det sista ur den här sommaren?
Ja, vi ska mjölka den här sommaren ordentligt idag.
Ja, vi kan ju inte stänga in oss när det, liksom, himlen är helt blå.
Nej.
Och solen bara myser på oss.
Så stor hänsyn visar vi inte till våra lyssnare, eller?
Vi tänkte väl, men solen är starkare. Ja.
Vi föll för frestelsen att sitta ute.
Större dragningskraft.
Ja, men det var dilemmat. Då kastade vi oss över dagens inzoomning. Och jag tyckte vi skulle prata om... Vi hade en liten minikonversation här först före vi började det här inspelningen. Och då pratade vi om målgrupper. Och det var Ulrika som inspirerade till det här. Och vi snackade tjej-Minecraft.
Ja.
Hur kommer det sig? Behövs det tjej-Minecraft?
Ja. Jag pratade om det här med mina barn här om veckan när de ville bli rika.
Ja.
Så tyckte jag att bra sätt att bli rik är väl att göra efterföljaren till Minecraft. Fast att göra en version som är mer tjejanpassad.
Mm.
Och då fick jag ju... Vi hade en lång konversation om det, för de tyckte ju, men det är det ju redan. Det finns ju hästar och djur i Minecraft. Det är många, många tjejer som spelar Minecraft, och det är det ju. Men alltså, det är inte riktigt gjort för den målgruppen från början. Så började vi diskutera, så även om många tjejer tycker om det, så tror jag att det finns enorm liksom, potential i att göra något som faktiskt utgår från tjejerna. Och då behöver vi prata om vad det skulle innebära. Skulle det innebära att man bygger i pyramider då? Ja, kanske. Eller i sfärer. Eller skulle det vara andra färger? Jag tyckte väl att absolut skulle vara andra färger. Mer neon och mer silver och guld och mer härliga lila spisade färger. Men de tyckte väl med Minecraft, vadå? Det är naturligt, det är grönt och svart och grått. Och jag bara, ja, men det är inte så att inte tjejer gillar grönt och svart liksom. Men det är alltså bara att utgå, börja med tjejerna och se vart tar det vägen. Det skulle vara ett intressant experiment, tyckte jag. Och jag tror att det går att bli rik på det om man vill.
Det är intressant hur du tar dig an någonting. Det finns, Tobbe, du nämnde Star Stable. Jag har inte spelat det.
Nej, inte jag heller.
Det är väldigt, alltså, så här, traditionellt klassiskt tjejigt, skulle jag säga.
Det sa ju mina barn också. Det finns ju Star Stable. Ja. Varför behöver vi ett tjej Minecraft ungefär? Och jag bara, alla tjejer gillar inte hästar.
Nej.
Minecraft är så häftigt för att det är väldigt generellt och det är väldigt, väldigt många. Star Stable är inte det, och så börjar de prata om sminkspel och alla möjliga. Alla tjejer gillar inte smink heller liksom. De är nischade spel som inte utgår från någon generell tjej.
Nej.
Så att jag sa att ett Minecraft där du kan bygga saker fast på ett annat sätt, med lite andra färger och former. Det räcker.
Ja.
Men det är svårt att få det. Det är ingen som gör det riktigt, så då tyckte jag att
ett ett girl first perspective.
Exakt, att utgå från det. Då, det här har jag försökt påminna en del om att, men hur designar du en, jag hade en föreläsning en gång för en grupp killar på gymnasiet. Där de fick designa en speltidning för tjejer med utgångspunkt från sin lilla syster.
Ja.
Sin påhittade lilla syster. Så det var ju jätteintressant. Det var ju en helt annan tidning än de man ser i butikerna idag.
Ja, okej.
Det var ju inte ett stort svart silvrigt vapen på framsidan. Utan det var ju andra spel. Mer Candy Crush var det då, som var poppis för några år sedan.
Candy Crush är väl populär?
Ja, inte bland ungdomarna, tror jag. Nej, längre. Det är bland gamlingar.
Ja, är det så?
Det är sån här...
Är det
jag tror boomer. Facebook-spel överhuvudtaget är nog mer äldre.
Okay.
Men det var ju då. Så det är intressant i perspektivet faktiskt, att i spelvärlden, så även om det finns ett och annat spel, det enda spel vi kom på som faktiskt hade kanske tjej lite mer som utgångspunkt generellt, var väl Sims.
Det är sant. Det är ju också fokuserat på lite relationer, är det inte det? Kan du inte liksom?
Ja.
Och mer, interaktion mellan människor.
Mer relationer än krig.
Ja. Nej, men det är väl en sån här, jag har ju spelat en hel del spel, och Therese, min fru, hon var inte speciellt spelintresserad, men hon fastnade för ett spel som heter Svea Rike. Hon spelade jättemycket. Jag kommer inte ihåg vad det var som var så fascinerande med det, men hon tyckte det var jättebra.
Ja, det finns vissa spel som liksom många tjejer fastnar för på ett annat sätt, och de är uppbyggda. Jag kommer ihåg ett gammalt spel som heter Monkey Island.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja. Det var, skulle jag säga, tjejvänligt.
Var det? Jaha.
För att det var ju en gåter och sånt. Men det var på något sätt den världen. Designen var ju...
Men den är ju lite reggae. Det är därför du tyckte att det var tjejvänligt.
Det var palmer och grejer. Ja, men det har ju med det att göra. Det är inte bara fyrkantiga block som liksom... Ja. Nu har jag en massa stereotyper om killdesign då. Men det är ju faktum.
Men det är ju lite det som är problemet, att det är ju de stora spelföretagen, de största spelföretagen idag är ju baserade i USA. Och det är så mycket pengar inblandat, så spelföretagen är för skraja för att gå utanför ramarna. Ja. Utan det ska designas efter de här liksom klassiska arketyperna, det är killar som spelar spel. Mm. Och idag så är det ju liksom, idag så har ju även vi killar ledsnat på de karaktärerna som skapas de där, som designar ju inte ens spel för killar längre.
Nej,
utan det är liksom, det är fortfarande de här liksom medel, eller de här unga vita butch muskulösa typerna som ska vara huvudkaraktär och
springer runt och jagar små
tjejer. Det är totalt ointressant liksom.
Mm. Men det, i filmvärlden är det intressant, för man trodde ju inte att man skulle kunna ha kvinnliga superhjältar och sånt. Att det inte fanns någon marknad för det, eller andra grupper. Men det fanns det ju när Marvel och de här provade att introducera både kvinnor och liksom olika människor från olika världsdelar som superhjältar.
Jag tror att vi...
Det lyckades ju, det blev bra succé som sa, för att även killar och män tröttnar på de här stereotyperna.
Det går ju långsamt framåt på senare år bara liksom, de har ju gjort om Lara Croft, har ju, hon var ju annars väldigt liksom sån stora tuttar och gjord bara för killar, och nu de senaste spelen så har de ju gett henne mycket mer djup som har gjort att hon har blivit intressant även för tjejer liksom, och mer än liksom en tuff kvinna som kan ta hand om sig själv och inte liksom
inte ett objekt.
Bimbo.
Ja. Vi pausar där. Vi kan prata mycket om målgrupper, känner jag. Men huvudämnet idag är ju någonting helt annat. Mm. Så vi kastar oss över huvudämnet med det sagt, som är produktägarskap. Och jag tänker att vi ramar in med fyra stolpar egentligen som vi kommer gå igenom här. Och det kommer vara, vad är en produktägare? Hur gör du som produktägare? Och då vänder vi oss väldigt mycket till Ulrika som har ägnat sig åt det väldigt mycket. Och sen så tar vi, vad gillar du att göra som produktägare och hos andra produktägare, deras egenskaper? Och sen avslutar vi med, hur blir jag bättre som produktägare? De fyra huvudpunkterna tänker jag att vi har. Så,
är det punkter eller är det stolpar? Först är det stolpar. Nu blir jag väldigt förvirrad.
Ja, men det är både och är det.
Rubriker, avsnitt.
Det är fyra punkter, rubriker, stolpar, avsnitt. Det är jobbigt det här, men så är det. Men objektivt.
Kapitel kanske?
Objektivt.
Vad, det är ett långt avsnitt här.
Vad är... Rent objektivt. Vad är en produktägare? Ulrika, vad är en produktägare?
Objektivt. Ja. Nej, men den bästa beskrivningen jag har fått objektivt av det tycker jag var en muntlig beskrivning av en person jag jobbar med som heter Niklas, som sa att en produktägare är som en vd fast för en produkt eller tjänst. Och så har ett väldigt generellt och brett ansvar för allt från marknad till teknik, till ekonomi, till ungefär som en personal och ungefär som en vd gör. Fast istället för ett företag så har man motsvarande ansvar för en produkt. Det tycker jag är en objektiv och bra beskrivning. Enligt Skrumboken från början så sa man inte så mycket mer än att det här var en figur som skulle kunna, som skulle vara delaktig i utvecklingen med en viss regelbundenhet, typ ha insyn i utvecklingsteamens arbete, ha en backlog färdigpreppad typ. Det var det som sades.
Ja, precis, var inte så här, originalboken var i princip en produktägare är i princip en backlogägare.
Ja, fast också det var någon som skulle representera affär, verksamhet eller i alla fall ha någon form av koll på det. Ja. Och med tiden så har väl, det finns ju massa bra att läsa om det här på internet där man beskriver produktägare, men med tiden så liknar det ju allt mer den klassiska produktchefen, men ändå inte.
Mm.
Men nu kommer vi in på det subjektiva, så ja, ska
men,
jag stoppa.
Precis, men det är fint. Jag tycker vi glider in på det subjektiva. Ja. Och då tänker jag kasta in en sak som jag ogillar lite grann, som jag hörde på Scrum-kursen som jag gick i London för typ massvis med år sedan. Jag gillade det då. Ja, jag har gått en Scrum-kurs. Jag är certifierad Scrum-master.
Det känns stabilt då.
Inte längre väl, du har inte betalat.
Nej, det är sant. Jag var certifierad Scrum-master. Men jag gillade det då när jag hörde det, men nu gillar jag inte längre. Då sa i alla fall Ken Schwaber så här: produktägare, det är en single ringable neck. Det vill säga någon att fatta händerna runt och strypa om det går fel.
Sa han så?
Han sa så. Nej.
Det är den där Blameos-konsulten alltså.
Ja.
Har han gått i pension?
Jag hoppas han har gått i pension. Nej, men det var mycket det här typ Scrum, fast det kändes som att han har så här, ah, nej, men jag har skruvat till någon form av toppstyrningsgrej så att det är lite mer flexibelt.
Ja. Men han måste ångra det där nu, tror jag, att han sa så.
Det är mycket möjligt. Ja. Han kanske ångrar redan då, men det var en term som flög i munnen på honom och jag ogillar den. Men vad tycker ni? Det är, så,
det är
lite
delvis ganska sant i och för sig.
Ja.
Vet du det av egen erfarenhet? Eller?
Jo, men lite så.
Din nacke har vridits många varv.
Ja, men absolut. Det är ju så. Om det går bra för en produkt eller tjänst så får teamet cred för det. Med all rätt. Det ska de ha. Så. Vilken teaminsats och så. Men om en produkt går dåligt eller en tjänst, eller man missar saker, det kostar för mycket eller det blir något annat problem liksom, då är det ju produktägaren, om det finns en, som får ta skiten. Och det ingår på något sätt i jobbet, ungefär som vd. Mm. Får ju också, är ju också single ringable neck ofta för ett företag, utåt i alla fall. Kanske, det kanske inte gäller dig, Ola.
Jag det gäller väl Ola i
högsta grad. Känner hur det
blir. Hans skit skickar vi till Ola bara.
Jag känner hur det blir svårt att andas.
Vad var det du signade på när du sa att du skulle vara vd? Så det ingår väl i jobbet på något sätt. Men så att Ken kanske inte var helt fel utan dem.
Nej, kanske inte var det. Du säger någonting som jag tycker är lite roligt det här. Typ att teamet får liksom all cred om det händer något bra, gruppen, laget. Mm. Och då känns det ibland som att vissa personer, vissa produktägare, de ställer sig utanför teamet. Mm. Hur brukar du själv prata om det här?
Ja, det, vi kom ju in på det. Alla säger nog likadant. Jag och teamet, eller mitt team, eller teamet gjorde det här. Men man menar olika saker. Vissa produktägare, jag tror eller försöker i alla fall själv att vara en del av teamet. Så när jag pratar om teamet så pratar jag också om mig själv som en del av det. Men jag kanske inte alltid lyckas. Man tvingas ibland att ställa sig utanför. Eller en del produktägare ställer sig utanför frivilligt och ser sig själv. Och det är ofta de som kommer från det här lite mer produktchefs. Hållet. Kanske att man liksom, nej men det är bara en del av mitt produkt, så finns det ett eller flera team som gör saker, som levererar grejer till min produkt. Mm. Så en del menar så och andra tycker det är självklart att ja, men jag är en del av teamet, och det hänger på organisation också, hur man har satt upp det och hur man förmedlar utåt och inåt vad en produktägare är.
Det var individuellt också. Mm. Baserat på liksom kompetens och självförtroende och sådär. Man vill ställa sig utanför för att inte få för svåra tekniska frågor eller något sådär, för man känner att man har den tekniska.
Ja, eller att man inte har tid. Man har för många produkter. Ofta har man ju flera, vilket är tokigt. Ja. Det är sällan man kan ha flera om de inte är väldigt små och okomplicerade. Ofta som produktägare inte har tid. Man kanske vill och kan, men man har inte tid att vara en del av teamet. För att man har många andra produkter eller andra uppgifter som gör att det inte finns den mer möjligheten att dyka upp kanske en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Eller, och liksom peta lite inom backlog eller mål och strategier eller.
Tycker att vi glider in lite grann faktiskt på nästa stolpepunkt avsnitt här. Som jag har valt att kalla Hur gör du? Så Ulrika, hur gör du? Hur ser en typisk produktägare vecka ut för dig, så att säga?
Ja, det blir ett långt kapitel.
Du kommer in på måndag.
Backlog grooming och sen backlog grooming.
Ja, det är så det står i skrum, men det är väldigt lite av det någon produktägare gör, tror jag. Backlog grooming, det existerar ju typ inte. Som många tror att produktägarjobbet går ut på att sitta och peta och tänka lite och kanske ge lite intervjuer och ta med någon designer och labba lite. Nej, ofta, det är mitt jobb i alla fall, och jag har haft några olika produktägarroller på olika företag runt om och myndigheter. Har ju väldigt mycket handlat om det externa. Det blir det som ligger utanför teamet. Stakeholder management, typ förändringsledning, att få med folk på båten, att skaffa pengar, skaffa förtroende, mandat, hantera omvärlden och leverantörer och andra team och få med dem och planera det som kanske ligger flera månader framåt. Försöka synka, när i tiden skulle den här leverantören eller det här andra teamet kunna hjälpa oss med den här saken, och preppa för det. Så det är väldigt mycket, jag skulle kanske säga 80% externt, i alla fall för mig. Någon annan produktägare kanske skulle svara annorlunda, men det är nog så jag har sett många andra produktägare göra också. Mesta tiden ligger på externt arbete liksom. Och har man tur och lite skicklighet så får man lite tid att faktiskt jobba med teamet också, eller sina utvecklingsteam.
Det är intressant, vi pratade ju lite här innan och jag pratade om min situation idag, att vi inte har någon produktägare, och tyckte att mycket av det produktägaren ska göra sköter vi i teamet istället. Och det är ju, om man tänker då skrum enligt skrumboken då, det här med att hantera en backlog och sådär, det borde ju kanske faktiskt ligga på teamet. För de som har den tekniska kunskapen och borde ha så pass mycket kunskap så att de skulle kunna prioritera också vad som är viktigast just nu. Men det som jag som teammedlem inte ens skulle vilja hålla på med, det är just det externa ju.
Exakt. Det är få teammedlemmar, utvecklare och andra roller där, som vill det. Som vill sitta och gulla med någon leverantör som man kanske ska jobba med om ett halvår. Liksom skapa band, relationer, kontaktuppgifter.
Gå på affärsluncher.
Ja, det gå på fika med trafiklabb. Det är i och för sig en kul del av
ja,
jobbet.
Men det gör ju en vd, så att säga. Om det nu var det vi snackade om, att vd för en produkt. En vd går ju typiskt på affärsluncher. Det står i alla fall högt upp på min lista.
Och helst långa sådana.
Långa affärsluncher. Ja. Vi kommer till det sen, varför långa luncher är bra. Ja. Men
då har vi redan skrivit om skrumboken nu då. Det står fel i den.
Den är helt utdaterad, det vet vi. Den är ju gjord förra, den är gjord på 90-talet.
Fast det finns saker där.
Vad finns det där då som du säger så här, som du gör fortfarande så här, i ditt dagliga värv?
Jag kommer inte ihåg mer än att jag lyfte upp den här boken för något år sedan av någon anledning.
Det här är good stuff.
Ja, lite så. Det var typ inledningen när jag sa, men fan, det här är bra grejer. Good shit, man kanske skulle jobba så här. Att, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var, men det här, ja.
Men är det inte just det i första kapitlerna där? Är det inte där det står väldigt mycket om att det är en empirisk process?
Ja, precis.
Och det är ju det som är bra med det hela. Att det är liksom,
och jag tror
han
skriver också
fram, liksom,
om just mycket om teamet där och teamets roll och ansvar och mandat. Och där, när man har jobbat med någon slags framgång, så har det ofta varit så att teamet tagit eller fått eller velat ha en större del i det dagliga jobbet, slippa de här externa affärsluncherna eller jaga kontaktuppgifter, men att ändå känna ett stort ansvar för produktens design, produktens utveckling, prioritering, leverans, releaser. När teamet Ja, det är då funkar det ju oftast bättre. Mm. När teamet både känner och vill och kan ha förutsättningen också att kunna ta det ansvaret med det dagliga. Att produktägaren ska kunna vara borta länge utan att det märks, tänkte jag säga, men utan problem. Det som märks och gör ont är ju just det där när de här beroendena kommer in och, eller när det blir större, kanske frågor som inte är så lätt alltid att svara på. Ska vi gå till höger eller vänster här?
Du får ju, tycker jag, ibland att låta som att den här produktägaren är någon form av orakel som ska svara på allting.
Ja.
Och det är lite av en illusion kanske som vissa har. Hur är
men det kan nog lätt bli så.
Hur är det? Ja.
För jag tror det var lite det vi led av i urprojektet också. Därför att då hade vi en produktägare, även om han inte hette produktägare kanske. Jag vet inte vad han hette. Men
han heter, man döper inte folk till produktägare.
Det var ovanligt. Ju den som ansvarade för kravspecen i det här fallet. Liksom. Men då var det ju sådär, då skrev vi stories som vi skulle implementera och de var väldigt generellt skrivna och sen så var det så här, hade man 1000 frågor och så var man tvungen att ta dem med produktägaren och han var bara där en dag i veckan eller någonting sånt där och det blev ett stort hinder liksom.
Ja, det går ju inte att ha det så. Det är som att ha så här militär eller arméer som måste vänta på att någon general dyker upp en gång i veckan och talar om vart de ska springa liksom. Ja. De springer till höger eller vänster om den där kullen. Ja, vi får vänta till på måndag då.
Det var så romarna gjorde. Då fanns det ingen general längst fram som ledde dem. De var ju bara stora.
Ja.
Ändå gick det ju bra för dem. Eller ta.
Jo, men de hade ju. Ja.
Men är det så för dig på dagen att du är oraklet?
Nej, jag jobbar ganska hårt faktiskt på att inte vara det. Det skulle vara intressant att höra vad någon i mitt team säger. Men för den där myten eller illusionen odlas ju friskt både av Scrum, communityt själv eller det agila. Det odlas av chefer runt om produktägare, det odlas av produktägarna själva och teamen att den här ska kunna allt och kunna svara på allt. Jag upplever inte att det team jag jobbar med nu känner så att de måste gå till mig för att fråga om allt. Det är vissa tillfällen. Däremot den här lite mer kanske shaping, att liksom nu har vi mycket på vårt bord liksom, 10 grejer idag. Lite shaping, okej, men vi tar de här grejerna är faktiskt lite viktigare. Varför då? Jo, för att om vi gör det där så. Men inte i det dagliga. Där tycker jag nog att det teamet, eller upplever dem som ganska självgående. Och i andra team har jag också jobbat hårt på att om man får jobba mer eller mindre, det beror på vad det är för team och personer och individer och allt möjligt. På att de ska känna så här, men jag får och kan ta beslut varje dag. Jag behöver inte fråga någon om lov. Om det blir lite fel någon gång, det är okej, för då kan vi rätta det nästa vecka. Och det gäller ju även produktägare, man gör ju fel hela tiden. Det gör ju vd:ar också, marknadschefer och alltså alla gör ju fel faktiskt hela tiden, särskilt de som ansvarar för stora budgetar. Gör ju mycket fel. Men då måste man återhämta sig. Så att den här orakelidén, den lever ju i allra högsta grad, illusionen. Och jag tycker att man måste ju prata mer om det och sticka hål på den. Nej, produktägaren är inget orakel och ska inte vara och vill inte vara.
Jag vet att inom Scrum så har du ju, när ett Scrum-team börjar bli ganska moget så brukar det ju bli så att Scrum-mastern kan på något vis gå upp i teamet. Att teamet kan ta över Scrum-masterns.
Ja, verkligen.
Och det borde ju vara samma sak med det mesta av produktägarskapet också. Att det borde,
ja,
när teamet har mognat så kan de ta in mer saker.
I alla fall
saker.
Mycket av det. Det finns ju delar, typ sälj och prissättning och marknadsföring.
Precis, så att produktägaren kan gå över mer till att bara göra det medan teamet kan mer sköta det här teamnära delarna. Liksom.
Ja, precis, absolut. Och det jag har sett exempel på det i produktbolag framförallt, där man har lyckats få till det där. Där teamet faktiskt sköter det mesta.
Så borde då den mogna produktägaren kunna jobba som någon ninja i bakgrunden och bara se till så att det finns jättemycket kunder hela tiden som kan använda
det. Exakt, det magiska. Nej,
det är
nej
bra.
Men kanske att förstå men lite mer av den här analytiska och omvärld och förstå vart ska vi ta produkten. Liksom. livscykelhantering och sånt som få produktägare idag har tid med, mer än en minut kanske i veckan.
Nej, och det är ju någonting som tar tid också om det ska göras bra.
Det är en bra...
Förstå kundgruppen.
Det är en bra ståmoped in i nästa punkt.
Pelare.
Pelare. Som,
kapitel. Ja, avsnitt.
Bra. Som vi kallar Vad gillar du? Och vad gillar du när du gör det bra så att säga? Och vad gillar du hos andra produktägare som gör dem bra?
Jag skulle nog utgå från andra som gör det bra. För det är de man kan betrakta på avstånd och observera kanske lite mer än det är så lätt att observera sig själv alla gånger. Men de som jag gillar och som jag respekterar och ser upp till och försöker kanske inspireras av. Och så, det här var bra gjort. Ja, men de produktägarna, förutom då att de ger mycket mandat till teamet och det syns och märks liksom att teamet tar... känner stort ansvar, så är de också väldigt lugna och de tar sig tid till saker. De kan ha exakt samma kaotiska värld som alla andra produktägare, men de han dealar med det på ett väldigt lugnt och sätt och låter saker få ta sin, den tid det behöver. Jag vet inte alltid hur de lyckas, jag försöker ibland. Jag kanske lyckas ibland med det. När jag lyckas med det, de gånger jag har lyckats med det, då är jag nöjd över mitt jobb. När jag tycker nu har jag haft ett bra samtal med team, någon i teamet eller några. Vi har löst ett problem tillsammans. Vi kanske har haft ett kreativt samtal i en soppa någonstans i bästa fall. Eller, där vi faktiskt har löst svårigheter tillsammans. Där vi har tänkt och ritat och jobbat och tagit den tiden. Man tycker det är dåligt, det är när man springer mellan möten. Alltså, möte på möte på möte. Det tror jag alla produktägare håller med om. Även om det är viktiga möten och viktiga personer. Men det gör ju även duktiga vd:ar. De som är framgångsrika och tar ju faktiskt mycket tid till affärslunch. och ger det en hel dag kanske eller mer. Och tar tid. Jag har sett några sådana chefer och vd:ar som liksom när någon har ett problem swipar allt annat åt sidan. Det andra fick vänta. Mm. Nu är det här. Ja, jag kommer in på tiden. Det som de gör bra. De bra produktägarna är att ta sig tid.
Mm. Där måste ju krävas lite fingertoppskänsla också och veta vad som tarvar.
Att våga också säga nej då till allt annat som pockar på ens uppmärksamhet. Nu kommer jag på att tänka på en artikel, en jättekänd, vad heter den? There is a monkey on your shoulder eller något sånt där. Apan på axeln. Jag ska leta fram exakt vad den heter, men den är jättekänd, just ledarskap. Det kommer någon som behöver hjälp med något. Och den har en apa på sin axel. Så försöker skicka över den här apan till dig. Liksom. Och ta hand om den här jobbiga apan. Liksom. Och då kan man ju välja liksom, när det är rätt läge att ta hand om den här apan. Och inte många defaultar ju. Särskilt produktägare och de som är kanske chefer. Defaultar ju till och bara, oj vad jobbigt, stackars dig, jag tar den där apan. Till slut har man 10 apor på sina
det är jobbigt. Axlar, liksom.
Det går ganska fort och så har man inte tid att ta i tur med någon av de där.
Du kan inte ta hand om, det går inte att ta hand om 10 apor.
Så att man kan liksom låta den där apan sitta kvar på den axel. Men kan du ge någon slags stöd i det. Så här...
Här har du en banan.
Ja, precis. Hej då. Vi ses imorgon. Det är en jättebra artikel faktiskt som är värd att läsa igen. There is a monkey on my shoulder. Och sånt där.
Vi länkar till den i våra show notes.
Klassisk ledarskapsbusinessartikel. Ja.
Jag får en liten känsla av att det är lite jobbigt att vara produktägare. Så där att det är mycket hela tiden och det måste finnas någonting så här, vad gillar du med det här?
Precis, jag håller på att utbilda mig till något annat, ja. Det ska jag vara. Men jag kanske kan göra både och. För att jag har jobbat ganska länge, eller många gånger nu. Men det är många produktägare som tar paus. Gör något annat ett tag. För att det är jobbigt. Faktiskt. Det är, jag vet inte om det är mer jobbigt än något annat. Men det är väldigt många som jobbar en tid som produktägare som gör något annat. Och sen kanske kommer tillbaka som produktägare. Men vad jag gillar, det som är roligt är ju att kanske den här helheten, alltså den här holistiska delen, att man faktiskt är med lite överallt och man kan liksom förstå helheten på ett helt annat sätt. Att liksom, ja, det räcker inte med att vi bara gör en bra teknisk produkt eller en användarvänlig produkt. Vi måste också kommunicera, vi kanske behöver sälja, vi kanske måste prissätta rätt eller vi behöver nå ut, du pratade om Tobbe tidigare här idag, nå ut inom företaget eller utanför med den här produkten. Den är ingen produkt om den liksom stannar i någon fin monter på utvecklarkontoret liksom. Mm. Utan det är först när den når ut, och hur gör man det? Alltså det är nog alla de här helhetsdelarna. Hur får man pengarna att gå ihop på något sätt? Att den här produkten ändå liksom är värd sin investering i tid eller pengar. Liksom. Det är nog det som är roligt, det här cirkulära hela. Och varför? Varför gör vi det här? Varför ska vi? Hur kan vår produkt göra nytt? Alltså det är väl den delen som är det roliga och som jag gillar mest, tror jag. Att göra bra grejer. På hela. I alla perspektiv.
Ja. Jag tänker ställa nästa stora fråga, och det är nästa avsnitt då, så att säga. Hur blir jag bättre? Om vi nu tar lite avstamp i att...
Kan man inte certifiera sig?
Då kommer jag till nästa avsnitt här, nästa stora punkt. Hur blir jag bättre? Om vi då tar avstamp i att du kanske är en aspirerande ung produktägare. Börja där. Hur blir jag
bättre? Man kan vara gammal också.
Jag tänker mer ung i värvet, så att säga. Du blir nybörjare, så att säga. Vad är de första stegen
junior
du gör? En junior produktägare.
Så tycker jag nog även de så kallade seniora, eller de som har varit med länge, också har mycket att göra
också
för att bli
bättre.
Ja.
Men vi börjar med så här, okej, vad är mina första steg? Om du tar så här, tar från level 1 till level 2.
Ge mandat till teamet. Skulle jag nog säga. Det är det första. Alltså lär team att det är er produkt och liksom hitta den förståelsen. Och det är inte självklart. För att så fort det dyker upp en produktägare eller projektledare så blir många team projektteam eller utvecklingsteam eller något annat slags team, leverantör, utgår från att det här är chefen som bestämmer allt. Nu kommer en produktägare här. Okej. Okay. Den som bestämmer, tell us what to do. Då måste man jobba hårt med det. Att okej, nu gör vi det här ihop. Och vad kan ni göra själva? Vilka ramar har vi? Vad är det för... Ja. Mm. Och jobba på den biten. Då tror jag att man får en bättre... Att man blir lite bättre. Sen är väl också det här tillbaka i det här att ta sig tid. För Guds skull... Jag säger inte att jag är så bra på det alla gånger, men jag försöker då. Ta dig tid. Ta 3 dagar off. Gör det du måste göra. Få den här energikicken trots alla möten. Sätt och läs på om det är något du saknar. Läs på om det nu... Eller ut på stan och prata med dina kunder om de nu finns på stan. Eller ta de här samtalen med en leverantör. Åk dit i 3 dagar. De kanske sitter i andra änden av Sverige. Åk dit då. Häng där en vecka. och bli kompis med din leverantör. Våga säga nej liksom. Eller om det är teamet som behöver tid. Ja, men, eller om du bara behöver läsa på lite forskningsrapporter eller någonting om den här världen du jobbar med. Domänen, gör det liksom. Då blir du bättre.
Mm.
Blir du gladare, klokare, smartare och bättre.
Borde man ta mycket att vinna på och lära av varandra också? Finns det ingen bra Facebookgrupp man kan gå med i eller någonting?
Vi har ju Polis.
Ja, jag tänkte komma till det. Det känns ju ändå som så här, om grundtipset är teamet ska känna ett stort ansvar. Låt dem känna stort ansvar. Och sen så liksom, när du levelar upp lite mer, lär av andra. Men hur lär sig produktägare av andra?
Ja, vi har ju Polus som vi ska komma in på och kanske berätta lite om. Men jag tror att framförallt är det ju... Det bästa är ju att jobba ihop med någon som har varit med lite längre. Alltså någon annan produktägare eller produktchef. Det kan vara en marknadschef eller en teknisk chef. Eller någon som måste inte vara en chef. Men någon som har varit med länge inom produktutveckling. Och där tänker jag på ett par som jag lärde mig mycket av. Då var vi under en period 3 produktchefer. Och en av de här, han jobbar med helt andra sorters produkter än vad jag gjorde. Men vi satt bredvid varann. Vi hade liksom skrivborden bredvid varann. Och han kunde helt andra saker än vad jag kunde. Han kunde massor om sälj och marknad. Och jag kunde ju mycket teknik som han kanske inte kunde lika mycket om. Och det utbytet, jag lärde mig så otroligt mycket av att bara sitta bredvid honom, ventilera och fika lite. Det fanns en till, han hade jobbat mycket med så stora maskiner och produkter liksom. Vi satt bredvid varann ett tag och han hade ett annat syn, andra kunskaper. Aha, så här kan man göra. Ja, okej. Okay. Att sitta bredvid varann.
Det är något som slår mig lite grann här att produktägarskap känns som en ganska så ensam.
Mm.
Jag får känslan av att du glider runt själv.
Verkligen. Det här...
Och inom teknikbiten så att säga, eller programmering, då har vi parprogrammering.
Mm.
Finns det något, eller hur skulle parproduktägarskap se ut?
Jag har ju sett ett par gånger när det funkar. Mer av en slump har det blivit så. Av olika skäl. Och sen det här bra exemplet när vi faktiskt satt bredvid varann. Det som var dåligt var väl då att vi inte satt bredvid teamet. Eller vi hade inga liksom dedikerade team på det sättet då. Så att, och där jag är nu, där gör vi ju inte så. Och på många andra ställen, då är man väldigt ensam. Man har någon slags synkmöten. Eller fikor ihop någon gång. Men det är inte samma sak som att sitta bredvid varandra och faktiskt jobba ihop. Hur skulle det se ut? Ja. Bra fråga. Jag har sett det på några ställen. Då har det av en slump blivit så att någon mer senior, kanske från marknadshållet, ska bedriva något digitalt projekt och bara, oj, här behövs någon kravare eller någon slags produktägare, operativ, teknisk produktägare eller något kallar man det. Och så sätter man in någon som är väldigt operativ i, och så får man det där samarbetet att funka bra. Det har jag sett några gånger, varit med om själv. Att man, då träffas man och jobbar ihop och man gör sin roadmap kanske ihop och så. Då funkar det bra.
Är det ett delat ansvar då?
Ja, precis. För i de fallen... En gång var det... Ja, men i de fallen... En gång var det en... Hon var på marknad och jobbade med CRM. Liksom, och jag jobbade väldigt nära teamet. Då kallades jag kravare. Och hon kallades typ verksamhetsprojektledare eller något sånt där. Men det blev ju väldigt bra. Då jobbade vi ihop, jag planerade ihop och stämde av ihop. Hon kom på demos och lite sånt och jag skötte det andra med teamet. En annan gång var det en så här strateg som kunde väldigt mycket om licensfrågor och annat. Han var mer så produktstrateg. amerikan. Det finns någon fin titel. VP of någonting. Products kanske. Och så var det jag som jobbade med de tekniska teamen. Liksom. Fick saker gjort typ. Och det funkar ganska bra också. Fast vi inte ens satt bredvid varandra. Men vi pratade i telefon varje dag. Mm. Mycket och länge. Så att det handlar väl om att para ihop sig liksom. Precis som man gör då med parprogrammering kanske. Vi tar en, eller på liknande sätt, inspirerat av det. Eller vi tar den här nu tillsammans. Och det är inte så lätt att få till alltid. Så där kan man nog ha en ledare, den som liksom på något sätt... om det finns en chef kanske den kan hjälpa till. Annars får man väl som produktägare själv försöka få det där att hända. Bjuda in någon annan. Och bara, vi jobbar ju med liknande grejer eller kanske helt olika. Vi kanske skulle sitta bredvid varandra och göra det här.
Speciellt på stora företag så måste det där kunna hända. Det kan ju vara såna här saker som att det är två produkter som är beroende av varandra. Och så jobbar ändå produktägarna vid sidan. Ja. Liksom. Då borde ju de gå ihop istället. Och hur gör vi det här så bäst, bra som möjligt ihop? Liksom.
Och då kan det räcka med att sitta bredvid varandra. Som det gjorde då på ett bussbolag. För då hade vi inga självklara produkter. Så här, det här är exakt samma. Men sen visade det sig när vi satt bredvid varandra. Men allting var ju beroende av varandra egentligen. Även om man först på ytan trodde att det var olika saker. Men det är väl det där. Man kanske måste se till att få det att hända själv då, som produktägare. Om ingen annan ser till att det händer.
Det där är ju... Det tycker jag mig har märkt på stora företag jag har varit på. Att det kan vara två olika team som sitter för långt ifrån varandra och gör i princip samma sak. Exakt. Eller samma tekniska lösningar, samma tekniker använder de. Och skulle vinna jättemycket på om de utbytte erfarenheter. Och där skulle ju en produktägare kanske...
Sitta bredvid varandra.
Ja, kunna göra underverk liksom.
Ulrika, du är ju initiativtaget Polus. Och det är ju tanken att produktägare ska kunna träffa varandra. Kan du berätta lite mer om Polus? Vad är det för något?
Vad betyder Polus?
Polus är lite av en travesti på POTUS, som är President of the United States. Men Polus är Product Owner, lunch utan slut.
Härlig svengelska helt enkelt.
Det skulle vara Pelus då.
Pelus borde vara.
Produktägare lunch.
Men det blev inte lika fint. Nej. Så vi tog
Polus ligger bättre i munnen. Men vad är Polus för någonting?
Det är en produktägare lunch utan slut. Som vi tyckte väl behövdes. Vi satte igång här för att ta sändning.
Det rimmar ju väldigt bra med det här. Ta dig tid.
Exakt. En lunch som inte så en produktägare lunch, och så ska alla vara tillbaka klockan ett till nästa möte, utan nej, den här lunchen börjar klockan ett och håller på tills den
till folk har somnat, folk har av somnat. Kampanjen.
Exakt. Och tanken är ju att vi ska få en lång lunch tillsammans med andra produktägare, unga, gamla, mittemellan, folk som inte ens är produktägare förstås, men som kanske jobbar med någon form av produktutveckling, digitalt eller annat. Vem som helst som tycker det är, som har någon form av erfarenhet av att utveckla produkter, så har vi tänkt. Och då delar man med sig av, vi gör det där enligt ett visst format då. Kan man höra mer om i andra sammanhang, men vi delar med oss av berättelser från verkligheten och reflekterar över den enligt en lite strukturerad metod, och det har varit både unga och gamla i gamet och lite olika sorts erfarenheter, och det är ett väldigt bra sätt att lära sig och bli bättre, både att ta tid, luncha tillsammans, vara trevligt, men också faktiskt reflektera lite medvetet över andras erfarenheter, få höra andras reflektioner över sina erfarenheter. Det är ett otroligt bra sätt att lära sig. Väldigt trevlig
Hur ofta kör ni den där?
En gång i månaden. Fast nu har det varit lite paus då i coronatiden. Vi diskuterar lite, ska vi göra någon slags online-variant och sådär. Men nej, vi poddar lite om just nu istället om produkter.
För att avsluta det här avsnittet då, så hur kan folk vara med på Polus? Går det ens?
Det är klart det går, ni är så välkomna. Man kan hålla utkik både i en meetup-grupp som heter Stockholm Product Owners Meetup. Eller Product Owners Stockholm Meetup, det kommer inte. Jag tror det är Stockholm Product Owners Meetup. Där lägger vi ut när nästa gång är. I god tid försöker vi. Och även såklart på våra LinkedIn-sidor brukar vi posta. Vi som pratar här då, så söker man på Agical på LinkedIn så borde det dyka upp någonting om Polus. Men det bästa är meetupen då, prenumerera på den helt enkelt. Så
får man reda på när ni drar igång efter corona också.
Ja, och det kan dyka upp lite andra små mini-events, kanske tips om den här podden kanske dyker upp där. Eller något annat. Och nästa träff såklart. Nästa lust, nästa polis.
Vi delar fortfarande ut klistermärken, eller hur Tobbe? Hur lägger folk, lyssnare, vantarna på ett klistermärke?
Maila eller tweeta. Någonting som gör dig glad och som gärna har med mjukvaruutveckling att göra.
Hur kommer folk i kontakt med dig då?
Jag finns på @ Tobbe Anderberg. @ Tobbe Anderberg. Och du finns på @ Elnestam. Och så finns podden på @ Vag _ 74.
Ja. Och jag finns på @ Ulrika Park. Om jag inte är så aktiv längre på Twitter så går jag nå mig.
Bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Och så finns vi på mail också. podd@agical.se.
Tack för idag.
Tack för idag.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Äntligen.